Jag har ju ett underligt TikTok-flöde som bekant, men nu har jag hittat en ny favorit. Han heter Tim Wu och han har nischat in sig på något väldigt, väldigt speciellt.
Senaste gången när vi snackade om ditt konstiga TikTok-flöde så var det ju mycket tal om ryssar. Men det är det alltså inte den här gången. Det här är något annat.
Det var en väsentligt svagare tid i mitt flöde. Jag vet inte vad som hade hänt. Jag hade nästan enkom ryskt material på något vis, trots att jag inte hade varit i Ryssland. Så jag vet inte hur detta hände. Nej, Tim Wu är vad jag förstår kines. Och han har hittat, han försöker nå ut till den engelsktalande världen med en special, liksom, en inblick i hans liv. Du kan lyssna på hur det kan låta.
Hello, Miss Billie Eilish. I'm Tim Wu. This is my baby sheep. It's small but very cute. It's eating now. Do you want to play with my baby sheep? I can invite you.
Det är en väldigt, alltså, jag tycker en väldigt så trevlig. Bara att lyssna på det. Nu hade jag ju inga visuals. Men att lyssna på det var väldigt trevligt. Och extra kul att han riktade sig specifikt till artisten Billie Eilish.
Alltså nästan allt material han har är nämligen små, liksom små brev till Billie Eilish. Där han berättar om olika grejer från sin vardag. I det här fallet är hans baby sheep. Som han är very cute. Och sen så visar han, men han har många andra saker som man också kan visa upp. Då kan det låta så här.
Hello Miss Billie Eilish. I'm Tim Wu. This is my small balcony. It's small and old, but very comfortable. I like rest in it. What is your small balcony? I want to say.
Är det liksom en trend att saker är small? Eller alltså, jag tycker både baby sheep och small balcony låter väldigt gulligt och ganska litet.
Han har väldigt mycket material, så att han har många olika djur, olika, så vet han olika delar av sitt kök och liksom grejer, han har olika transportmedel, allting möjligt. Men jag tror inte att Billie Eilish, mig veteligen, har svarat. Så nu slutligen då, så Tim Wu har expanderat. Och det här är hans nya strategi.
Hello Mr. Justin Bieber, I'm Tim Wu.
Förhoppningsvis så kanske Justin Bieber då tar sig tid att svara. Om inte annat så hade han ju faktiskt kunnat göra en video direkt till dig, för du hade ju svarat på en sekund.
Omedelbart. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I dagens avsnitt, börsen förbereder sig på gigantiska noteringar av AI-bolag. Mäktar den med det? Utredningen är klar, Sverige vill införa åldersgräns för sociala medier. Och AI-arbetarna har förenat sig, men Karl Marx skulle inte vara nöjd. Förra veckan så pratade vi om hur SpaceX kommer leta sig in i ditt sparande när de börsnoteras. Och nu i veckan kom då nästa bolag i samma kategori. AI-bolaget Anthropic ska även de, inte helt oväntat, till börsen.
Precis, de lämnade in en konfidentiell ansökan till amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Vilket innebär att vi inte vet så många detaljer, men vi vet i alla fall att de vill. Det snackas om att det redan kan ske i höst. Anthropic är ju... Ja, men OpenAI:s största konkurrent får man väl ändå säga. Det startades ju av tidigare OpenAI-avhoppare och har ju seglat upp till att bli, ja, men världens högst värderade, liksom rena AI-bolag. De är ju kanske mest kända för chatbotten Claude och som ju sen har blivit massa olika. De har också massa olika AI-modeller som är väldigt bra för kodning och så vidare. Och det är ju inte bara Anthropic som det snackas om ska vara på väg till börsen, utan även OpenAI. Det verkar ju vara ett race som pågår här. De har ju inte gått ut offentligt och sagt när eller hur och så vidare. Men de allra flesta förväntar ju sig att det kommer ske relativt snart.
Ja, precis. Det kommer bli en börsnoteringshöst här av rang, tror vi. Jag tänkte att vi skulle prata lite om varför de vill till börsen överhuvudtaget. Det är kanske en enkel sak att förklara, men kanske framför allt vad som händer när de här gigantiska företagen, när de gör det här. Vad händer med börsen? Vad händer med en sparande och så vidare? Vi var inne på detta lite förra veckan, men inte helt och hållet. Det här blir liksom en ännu större grej nu när alla de här jättebolagen är på väg åt samma håll.
Vi kan ju landa lite i det här med gigantiska, för att sett till värderingen så är de ju ändå gigantiska. Alltså särskilt när man tänker på att Anthropic grundades 2021 och i den senaste kapitalrundan värderas till så, vad är det, 950 plus miljarder dollar. Ja, man hör ju att det här är stora tal, men hur stora kommer de här övriga noteringarna, AI-noteringarna, att bli då?
Ja, men man vet inte exakt hur det blir, för att när man börsnoterar så sätts det värdet. Det blir liksom en förhandling med de här första investerarna precis innan. Det är lite från ett medieperspektiv, från något som läser om det, är lite otacksamt, för man vet inte exakt vad det kommer heta, men det vet inte de heller. Däremot så sätter man ju någon slags förväntan, man går runt och försöker shop around. Mm. Och vad man har hört om SpaceX är väl att det ligger på minst åtminstone 1750 miljarder dollar. Anthropic då ligger just nu 965 miljarder dollar, så ungefär som det du sa, och OpenAI ligger på 852 miljarder. Det är de värderingar som de hade senast. Men då kan man tänka sig att by the time man kommer till börsnoteringen, då har den ökat, så brukar det vara. Så om vi avrundar uppåt lite grann och räknar liksom, räkna lite med en uppräkning, då ligger det ungefär sammanlagt för de här tre bolagen då på 4 000 miljarder dollar, eller typ 37 000 miljarder kronor.
När man hör de här siffrorna så känns det lite som man börjar så tappa lite greppet om verkligheten när man pratar om de här summorna. Eller det är bara så oerhört många nollor. Men vad innebär det i praktiken när man försöker jämföra, om man försöker sätta det här i relation till någonting för att det faktiskt ska kännas greppbart, för att man ska få en förståelse för hur mycket det här är?
Ja, det är väldigt svårt som du säger. Det är ju oerhört många nollor, och även om man tittar på nollorna så fattar man inte det heller riktigt. Men jag har grävt lite i SCB, och tittar man då på Stockholmsbörsen, eller åtminstone en del av den vanliga delen, det som kallas för large, mid och small cap, så låg de sammanlagt då i slutet av 2025 på ungefär 12 500 miljarder kronor. Och det skulle i så fall innebära att om då SpaceX, Anthropic och OpenAI alla börsnoteras på den nivån som vi sa tidigare, då blir bara de tre företagen värt ungefär tre gånger högre än allting som finns på Stockholmsbörsen sammanlagt.
Det sätter ju saker i relation. När man också tänker på vilka bolag som ändå finns på Stockholmsbörsen, alltså de så här svenska banker, svenska industribolag, ändå så lönsamma, stora bolag, och sen tittar man på de här.
På ett bolag som startar 2021.
Och inget av dem går ju med vinst, ska också sägas. Men vad händer med börsen om de här tre noteringarna blir av, och i förlängningen också våra fonder? Det tänker jag att du får svara på efter den här pausen. Vi snackar om de stora börsnoteringarna av AI-bolag. Anthropic meddelade ju alltså nu i veckan att de är på gång. Och jag frågar ju då, vad händer med våra fonder om det här blir av?
Men här finns väl lite goda och lite dåliga nyheter, beroende lite på hur man ser på de här AI-bolagen, om man känner sig entusiastisk över detta eller om man inte gör det. Det kan man tycka olika om. Men om vi börjar med lite tänkbara dåliga nyheter då, surprise, så kommer de här bolagen då med väldigt stor sannolikhet att hamna i varmans sparande betydligt snabbare än vad de normalt skulle göra. Vi var inne på det här lite förra veckan också, men det är väldigt ovanligt, och det tål ändå att liksom betonas lite att det brukar inte bli så här. Man brukar inte kunna börsnoteras och sen direkt liksom slida in.
Man behöver
in
ju vanligtvis jobba sig in i index, så att säga. Det är inte helt vanligt att man hamnar direkt, men det är ju de här, ja, men man kan väl förenkla och säga att det kommer finnas ett slags snabbspår typ, eller nya regler i alla fall som möjliggör det här.
Ja, och flera av dem har ju bestämt sig då, flera av de här olika indexleverantörerna har ju då ändrat regler. Nasdaq har redan gjort det, det indexet som är leverantören som kallas för Russell har också verkar gjort det, och nu verkar även som att kanske S&P 500 också gör det. Det är ju lite hastigt och lustigt så där för att kunna få in SpaceX väldigt snabbt. Det är väldigt svårt att tänka sig att någon annan än Elon Musk skulle kunna ha den typen av clout.
Men kan inte du påminna
om de här reglerna?
Kan inte du påminna mig, varför vill de göra det här, alltså Nasdaq och Russell? Vad vinner de på det här?
De vinner väl på egentligen att det här är en så pass stor notering. Det är väldigt ovanligt att ett bolag med den storleken som då inte kvalificerar. För i vanliga fall så skulle det kanske bara ta lång tid. Mm. Men här finns ju lönsamhetskrav och sådana saker också. Att det kan bli lite konstigt för de här indexen. Plus att då jag skulle tro att Nasdaq ändrade reglerna för att de ville ha börsnoteringen från början. För i New York så kan du notera det antingen på Nasdaq eller på New York Stock Exchange.
Och då
Nasdaq
lockade
så att de skulle ändra reglerna. Ja. Så det är den ena. Och sen så kan man tänka sig då att folk köper vissa olika, man köper indexfonder av olika slag. Och tror man då att det finns många privatpersoner, alltså, och det kan det nog finnas många som är intresserade av i det här fallet, som vill komma åt SpaceX, då kanske man köper då ett Nasdaq 100s indexfonder istället för de andra. Och då är det bra om SpaceX är med. Så att här är man liksom lite populistisk, skulle jag säga, och släpper in ett bolag som då egentligen förlorar oerhört mycket pengar, och det brukar man inte få i flera av de här indexen göra egentligen.
Nej, och det är klart att om de här aktierna, nu blir ju SpaceX som vi pratar om troligtvis den liksom största noteringen någonsin, så att om det fortsätter gå upp från de ändå väldigt, väldigt höga nivåerna, så det är klart att då är det ju toppen för ens sparande. Det får man ju tänka på.
Ja, precis. Så om man är lite positiv och tycker att jag vill gärna ha en exponering mot de här bolagen, då är det ju bra. För då kanske du får det via ditt vanliga sparande ändå.
Mm.
Och vi utlovade i början att berätta liksom varför gör man de här noteringarna. Det är väldigt enkelt. Det är att alla de här bolagen förlorar pengar. Något enormt. De måste få in mer pengar, och börsen är ju till för detta, delvis för att allokera pengar in i den här typen av verksamheter. Men det är klart att då måste det finnas köpare av allt det här hela tiden. Och att hamna i sådana här index är ju ett sätt att få regelbundna köp.
Ja.
Det är därför också det är bra för bolag. Man vill vara med i de här, det kallas för indexflöden. I princip kan man säga att då varje gång någon köper en indexfond, så måste, om man då förenklar lite, så måste indexfonden gå och köpa alla aktier som finns i indexet. Och är du en av dem så får du ett köp. Sofias bolag AB blir inköpt, oavsett vad som har hänt i det bolaget. Och det är en bra grej. Och i takt med att indexfonder växer så blir det en större och större faktor. Så att det är därför man dels vill vara på börsen från början, men också varför det är bra för dem att vara i den här typen av index också.
Okej, men ja, nu är du nästan lite inne på det spåret. Men om du fortsätter på goda nyheter då? Vad är de?
Goda nyheter är väl att om man då inte tycker att man vill ha allt för mycket av de här i sin pensionssparande, man är inte säker på att Elon Musk kommer att leverera en stark pension för en själv, så är väl de goda nyheterna att det kommer nog inte bli så himla mycket av de här indexfonderna ändå till en början. SpaceX kan bli ungefär till en början då kanske 0,5% i Nasdaq 100 enligt The Economist, och kanske ungefär 0,1% av S&P 500. Och det här beror på att det finns olika, liksom, dels börjar man på någon position, men det har också en massa andra variabler. Hur viktar man en sån här aktie i början för någonting? Så att du har ju ändå då, om du har en S&P 500-grej, så har du 99,9% av dina aktier är inte SpaceX.
Mm.
Och det kanske kan kännas skönt för folk också.
I alla fall om man jämför med till exempel hur tungt många ligger i Nvidia utan att veta om det. Där till exempel kan ju ett bolag utgöra en betydligt större andel än 0,5%. Så det är klart att det låter ju inte så mycket. Men, och det är helt enkelt inte det heller.
Nej, det är inte det initialt. Men tror man då att de aktierna kommer stiga i pris i takt med då att det kommer fler, det som kallas för float, fler aktier tillgängliga, så räcker det bara med att kolla på hur gick det precis med Nvidia då, exempelvis som du nämnde. Nu, den är ju nu mer ungefär 8% av S&P 500. Det var den ju inte från början.
Nej.
Men den har blivit det. Och tittar man på då Magnificent 7 totalt, så är det liksom över en tredjedel av hela S&P 500 är Magnificent 7. Så att när värdeutvecklingen blir så superextrem sen har det blivit, att de här största techbolagen har gått så himla bra, då äter ju den upp indexet gradvis, även om det då inte börjar där.
Mm. Och sen så kommer ju privatpersoner kunna köpa alltså mycket mer i börsnoteringen av SpaceX, de har ju en ganska stor free float som det kallas ju, vad det verkar. Det är väl ändå snackat som 30%?
Ja, de kommer sälja väldigt mycket, eller liksom allokera mycket av det till privatpersoner. Det här är ju Tesla-effekten på något vis. Folk som kommer vilja köpa när man noteras. Det är ju, i vanliga fall kan man ju normalt sett, men ibland kan man anmäla sig så här: jag skulle gärna vilja köpa aktier för 100 000 kronor i det här bolaget när de noteras. Och sen så får man se när noteringen sker hur mycket man får. Liksom, om den är övertecknad, det finns fler som vill köpa, så är det inte säkert. Du kanske fick 20 000 kronor av det. Och sen så kan man handla som vanligt när folk börjar köpa och sälja. Men i det här fallet så kommer de ge mycket större andel till privatpersoner för att de tror att det kommer finnas ett tryck. SpaceX-trycket för att köpa det här.
Men okej, om man tänker på både SpaceX och Anthropic och OpenAI, så är det ju kanske inte jättevanligt. Om man tittar på Tesla, liksom, det är ju ett bolag. Har man liksom varit med på hela resan, samma sak med Nvidia och massa andra bolag, då har inte de varit värderade så oerhört högt vid noteringen, utan det är ju om du har varit med på hela resan som du har fått den här enorma värdeökningen. Inte att man börjar på en väldigt, väldigt hög nivå. Så hur brukar det gå för den typen av bolag som ändå kommer in, ja, men får man ändå säga, högt?
Ja, men det finns en studie då från University of Florida som kollade på börsnoteringen mellan 1980 fram till 2024, som ganska under lång tid. Och så kollar man just hur går det för bolag som börsnoteras, som är värderade till över 40 gånger intäkterna. Och då kan man säga att de gick 58 procentenheter sämre än marknaden. Alltså det går jättedåligt. Och då ska man komma ihåg att det här var då bolag som är värderade till över 40 gånger intäkterna. SpaceX är värderade till över 90 gånger intäkterna. Så att statistiskt sett, och nu bryr sig väl kanske Elon Musk, Tesla och SpaceX, bryr sig inte om statistik. Men det ser inte jättebra ut om man bara tittar på den här kategorin av aktier i alla fall.
I vanliga fall så har ju indexfonder, som vi snackar om här, varit en sån sak som man väljer för att man inte har tid eller möjlighet eller intresse att själv vara superinvolverad i sitt sparande. Man tänker att det generellt sett är någonting tryggt som kommer ge stabil avkastning över tid. Är det den utvecklingen som du tror att vi kommer se här eller med de här bolagen, om de då kommer in i våra indexfonder, eller kommer det förändra den här bilden, som väl delvis redan är lite annorlunda än vad det var tidigare, eftersom att vi har så mycket amerikanska bolag att få. Du nämnde ju tidigare att Magnificent Seven utgör en jättestor andel och så vidare. Men hur förändrar de här tre bolagen det där?
Ja, men jag tänker att det är en pågående, ganska tyst förändring av indexfonden. Och jag kan tycka att det är ganska otacksamt för privatsparare som har blivit intutade under så många år att så här, sluta tro att du kan daytrada själv. Du kan ingenting, köp en billig indexfond och gör ingenting. Sitt still i båten och bara ta det lugnt, vilket jag tror historiskt har varit ett väldigt bra råd. Men det förutsätter ju att indexfonderna i sig faktiskt agerar så som de gjorde när de råden började komma. Och det var ett tag sedan det var så. Som sagt, nu har indexfonden, köper en global indexfond idag, så är den inte så global som den kanske först låter. Och det gör ju att även om du då sitter som förvaltare på en indexfond och tittar på det här och tänker, herregud, SpaceX värderar till 90 gånger pengarna, du måste köpa det ändå om du uppfyller de här kriterierna. Det finns något undantag. Jag såg en dansk pensionsfond som hade möjligheten att dra i handbromsen på något vis.
Ja, men danskarna har ändå dragit i handbromsen flera gånger. Alltså deras pensionsfonder har varit ute och vevat.
De vevade och sa att de ska absolut inte köpa till det här priset. Ja. Så får man se om de gör det sen. Men generellt sett är det ganska svårt. Det är svårt, men jobbet är att följa ett index. Det är inte, och vill du göra någonting helt annat, då måste du ha en aktiv fond, och då brukar man få en massa dyra fonder. Eller dyra avgifter, förlåt. Och det är inte nödvändigtvis att det blir bättre heller. Det finns ju många exempel på det.
Mm. Så din uppmaning är helt enkelt att vi bara ska sluta spara indexfonder och bli daytraders. Det är så jag ska sammanfatta ditt segment.
Exakt, och handla gärna med enorm hävstång och ta ut alla pengar och satsa allting på ett kort. Det är mitt finansiella råd. Nej, men jag tror att man kan väl bara konstatera att indexfonderna inte riktigt är nu som de en gång var. Mm. Och att när de här AI-bolagen kommer in, så kommer det bara accelerera den utvecklingen. Det blir väldigt koncentrerat. Plötsligt så får du det som du trodde var en global fond är nu kanske en amerikansk techfond till väldigt hög utsträckning.
Så du ser ändå att det finns saker man ska vara vaksam kring i samband med de här jättenoteringarna, som ju också, det pratas ju mycket om dem i positiva termer, alltså utöver att bolagen själva då har höga värderingar och är glada över det, utan man ser kanske att så här, nu är det ett börsfönster som öppnas, det kommer ge massa följdeffekter, men du ser också
så här, tror man på AI-värderingarna, tycker man att SpaceX, Anthropic och OpenAI, det här är nästa generations liksom enorma företag, då blir man ju glad över de här nyheterna, för plötsligt har du en möjlighet som småsparare att komma åt dem. De kommer påverka ditt sparande, och det är en bra sak. Om du tänker så här, OpenAI och Anthropic, de kommer finnas i 20 år, det kommer bli stora, enorma, värdefulla företag. Då är det fantastiskt att du kan komma in och få vara med på den resan, för det har du hittills som privatperson inte kunnat göra. Men för en genomsnittssparare som kanske inte är så intresserad av det här och som inte kan bedöma huruvida Anthropic är värt 1 000 miljarder eller inte, så är det lätt att tänka liksom att börsen och att de populäraste indexfonderna i synnerhet då har börjat gå sönder en aning.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans Karl Marx-tendens. Den har vi inte haft tidigare.
Det här ger mig flashbacks från när jag läste, fråga mig inte varför, sociologi. Och läste lite Marx, Bourdieu, Hegel, ja, alla de här gamla klassikerna.
Även jag har läst sociologi. livet var något.
Men jag hade kanske inte liksom tänkt mig någon naturlig plats här i podden. Så jag ser fram emot det här med spänning.
Mm. Det här kanske inte, Karl Marx som sagt hade kanske inte varit supernöjd. Men jag läste en väldigt rolig paragraf i Bloomberg som jag tyckte, det säger så mycket om vår tid. Det här är liksom Silicon Valley-versionen av Karl Marx, vilket såklart är den inverterade situationen och den absoluta motsatsen till det som Karl Marx pratade om. För så här lät det då i Bloomberg. More than 1,000 current and former SpaceX employees have banded together. Det är det här som känns Karl Marxigt. Men nu då. To negotiate with wealth management firms for better pricing and access to sophisticated tax-saving financial products ahead of an initial public offering. Så att, vad som har hänt är att alla de här anställda på SpaceX har gått samman i någon slags liksom arbetargrupp, men de har inte gått samman för att starta ett fackförbund eller någonting, utan de har gått ihop för att förhandla ner priset på private banking. Alltså, jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Det här säger så mycket om vår tid.
Jag tycker också det säger någonting om alltså, lojaliteten gentemot Elon Musks bolag. Om man är så... Det är klart att i och för sig, de här anställda har väl också så egna incitament att de kanske har optioner och så. Men det är ändå en beundransvärd lojalitet.
Ja, här är liksom en enorm lista av miljonärer som går samman. Och vad gör de med den här samlade kraften? Jo, de försöker förhandla ner en 1% i avgift till 0,5%. Det är det de gör med den här makten och den här situationen. Så att, jag vet kanske inte om det här var exakt det Karl Marx syftade på, någon sån proletärer i alla länder förena er. Men det är så långt, det är så nära vi kommer komma i Silicon Valley åtminstone.
Det dröjde ju lite längre än du trodde, Björn, men nu är det här, lagförslaget om en åldersgräns för sociala medier i Sverige. Socialminister Jakob Forssmed hade ju tillsatt en utredning och i tisdag så överlämnades ett delbetänkande. Det kanske låter torrt och tråkigt.
De är väldigt dåliga på att branda upp vad det de håller på med. Det här är någon slags myndighetsspråk för vi har haft en massa experter som har kollat på det och nu får ni en sneak peek av vad vi ska göra. Det blir ju väldigt formellt här också att då lämnar jag över.
Det är alltid en liten ceremoni.
Det gavs papper. Ja, precis. Det ser väldigt liksom, det är lite pompöst kan man tycka, givet att det handlar om att flytta ett dokument från en person till en annan. Men nu har vi gjort det i alla fall. Delbetänkandet är här.
Ja, och den stora nyheten var ju alltså det här.
Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
Ja, vi fick alltså en ålder. Jag vet att vi i podden har ju snackat tidigare om att vi trodde att det skulle vara 13 kanske, eller något sånt. Men nu är det alltså från året man fyller 15 som utredarna föreslår. Och det här är ju alltså en ny lag som föreslås. Och det är lite så här tekniskt kring vad det här... Alltså man kan egentligen inte skriva i en lag i Sverige att man inför den här åldersgränsen. Men man har lyckats komma runt det här på lite olika sätt för att det ska gå att genomföra i EU. Och i praktiken då så kommer det ändå bli... tänker de en åldersgräns på 15 år i sociala medier.
Och de nämnde ett antal plattformar. Det var specifikt Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube som de som skulle omfattas om detta. Men gjorde också ett ganska stort nummer under den här presentationen om att inte allting omfattades. Inte för att det nödvändigtvis var bra, men för att de inte hade tittat på det. Och där var då spelplattformar ett sånt exempel. De pratade specifikt om Roblox då, som är en spelplattform som har sociala medier liknande tendenser.
Kan och man är ju väldigt stor bland barn.
Ja, precis. Och den omfattades inte. Hon sa ju inte för att det inte är några problem på Roblox. Det var inte därför, utan mer så här, det omfattas inte av precis den här grejen. Men kanske underförstått, det skulle man kunna titta på någon annan gång.
Ja, men exakt. När man läste i själva utredningen så är det ju att huvudverksamheten är ju liksom dataspel. Det är inte i huvudsak ett socialt medie. Det var där de lade liksom distinktionen. Men givet uppdraget då, så var ju det här ett rätt väntat förslag. Ministern hade ju bett utredaren titta på om det är liksom rättsligt möjligt att införa en åldersgräns i Sverige, och om det gick då så ville man att man ska föreslå en. Så att mission accomplished får man ändå säga.
Ja, och hade de kommit fram till någonting annat än detta så hade det varit en otrolig chock i hela världen. För att så som frågan var formulerad från början så känns det som att man svaret var redan klart på förhand. Det här är liksom, nu man är going through the motions, som det heter. Man måste göra allt man behöver göra. Men det var ju uppenbart att de som bad om den här utredningen från början hade väldigt tydligt i huvudet hur de ville ha det. Och då, surprise, surprise, nu har de fått precis det.
Det finns ju också en bred liksom överens, alltså man är ganska överens i riksdagen. Det här är inte någonting som är som bara den nuvarande regeringen driver på egen hand, utan det finns ett stort stöd för det här. Och det som föreslås är att det ska gälla från 1 januari 2028, men om Forssmed får som han vill så lär det bli betydligt tidigare än så. Så att den här bollen är liksom i rullning nu på riktigt. Men samtidigt som den är det så finns det fortfarande en del avgörande frågor att reda ut. Så jag tänkte att du och jag ska då, ja, vi ska inte göra utredarens arbete, för det har de redan gjort, men jag tänker att vi ska titta lite på de här frågorna.
Ja, men det finns ju en hel del kvar. Det här var ju, som du var inne på, det ska man även säga, att utredaren tittade ju på det primärt liksom från ett juridiskt perspektiv. Får man ens liksom säga på det här viset, det som du var inne på tidigare, vad får man göra med EU-rätten och så vidare? Det är ju sånt som de flesta föräldrarna, de skiter ju i det.
Mm.
De vill ju bara veta, okej, hur gör jag då? Mm. Hur ska jag säga åt min 14-åring att de inte får vara på Snap? Jag skiter i om EU-rätten reglerar det ena eller det andra och sådär, men man förstår ju att det jobbet måste göras också.
Ja, och det kommer ju så att komma mer. Det här var ett delbetänkande. Men, först och främst så tänker jag att, så här, hur ska det här ens genomföras överhuvudtaget tekniskt? Måste jag legitimera mig med bank-ID nu? Det har varit mycket snack om hur det här rent tekniskt ska gå till, och det är ju också någonting som har debatterats jättemycket i massa andra länder där det här redan har införts eller där man är på väg att införa. Vi har ju också pratat om just det här med anonymitet och så i relation till exempel porrförbud och krav på legitimation där. Kommer man liksom behöva ladda upp sitt pass till de här bolagen? Ja, alla de här frågorna har ju varit väldigt mycket på tapeten. Och det var ju inget supertydligt svar egentligen från dem igår, mer än att man väl tittar på den här EU-tjänsten som finns, snarare än att man ska...
Mm, de har, precis, det finns ju någon slags produkt eller ett verktyg som är på gång under utredning för att göra det. Men hur säker det än är i sig är ju inte uppenbart. Och vad man ska komma ihåg då, om man lyssnar på det här och inte är 14 år, så kan man ju tänka att det här inte påverkar en själv om man inte då har barn. Men ska någon legitimeras, så måste ju sannolikt alla legitimeras. För hur vet det här företaget att du inte är en 14-åring? Ja. Då kanske du också behöver legitimera dig bara för att säga jag är över 15 och don't mess around. Men då står du också göra det. Så att det här påverkar ju väldigt många, och det är klart att då är det ju väldigt mycket uppgifter, personuppgifter och data som är i rotation, kan man väl säga, med osäker säkerhet. Det finns ju inte ett enda system i världen som är så säkert att man vet att det kommer vara. Och det här är ju kanske i så fall första gången som man skulle behöva koppla den typen av precis uppladdade pass, körkort eller vad det kan tänkas vara till en sån här tjänst. Det har de inte hanterat tidigare.
Nej, och det man ska tänka på är också att det här gäller ju liksom i inloggat läge. Det är också en avgränsning de har gjort i det här arbetet, att det ska gälla. Det ska liksom inte gälla där du kan gå in egentligen utan att du behöver vara inloggad. Och så är det ju på de flesta sociala medier, att du behöver vara inloggad och ha ett konto för att kunna ta del av innehållet. Så att det är ju naturligt att tänka att det kommer vara någonting som de flesta behöver göra. Den här EU-tjänsten då som har kommit, den, där pratar man om att den är bra för att ja, men du kommer inte behöva lämna dina uppgifter till de här sociala mediebolagen eller till, alltså den ska ju fungera för fler saker än bara legitimering på sociala medier. Men du måste ju å andra sidan lämna ifrån dig uppgifter i ett första skede till den här appen i så fall. Och den lanserades då för några veckor sedan och det finns de som redan har hittat sårbarheter här. Så att, ja.
Och det finns massa kritiker av det här verktyget överhuvudtaget, hur de har valt att lösa det och att det finns liksom integritetsdimensioner av detta som kanske gör att så här, det var inte det det var till för man skulle kunna använda det på ett felaktigt sätt, helt enkelt. Så som många av de här systemen är, det kanske inte var så det var byggt, kanske inte var så det var tänkt, men det finns en risk att man hamnar där ändå.
Men de ska ju återkomma kring exakt hur det där ska funka, så det blir spännande att se, tycker jag. Men en annan fråga som är ju ännu mer, alltså som är verkligen central, det är ju, funkar ett förbud? Liksom får det effekten på unga som man tänker sig? Och här finns det ju ändå ett land som faktiskt har testat det här, och det är Australien från årsskiftet. Det är ju inte jättelång tid, alltså det ska man verkligen ha med sig, att det är ju kanske på ett sätt lite tidigt att utvärdera, men det är ändå intressant att se vad det finns för lärdomar att dra där redan nu, tycker jag.
De skrev ju sin egen rapport då efter ett par månader när de gick igenom precis, ja, hur går det? Helt enkelt. Man konstaterade några saker då i liksom pluskolumnen och några saker i minuskolumnen. Pluskolumnen var väl att det har försvunnit 5 miljoner konton under den här tiden som har behövt raderas. Det betyder ju inte att det var 5 miljoner barn som hade det, utan man kan ju ha många olika konton på många olika tjänster. Man kan ha många olika konton på samma tjänst till exempel. Så det betyder inte nödvändigtvis att det är så många, men det är många konton som har försvunnit. Men samtidigt då, så 7 av 10 barn i den här kategorin har fortfarande kvar sina konton ändå. Så de är fortfarande på de här tjänsterna och använder dem ändå. Så där har liksom fallet inte riktigt inträffat. Trots förbudet så verkar kids ändå vara kvar ändå.
Och det är ju ungefär i linje med en annan studie som kom, eller som gjordes i mars också, men tror jag presenterades i april, och genomförd av en juridikprofessor vid Harvard och en ekonomiprofessor, som visade att 75% av 14- och 15-åringar fortfarande har sociala medier då i Australien. Och det har ju kommit liksom många invändningar mot det här förbudet, och man har pekat på olika orsaker till så här, varför det inte kommer funka och så vidare. Men dels att det är en liksom ofullständig lista över företag och plattformar som det här ska omfatta, att det liksom trycker unga till andra sämre plattformar. Men att det är en begränsning av yttrandefrihet och så vidare. Och det kan man ju se som legitima invändningar. Men jag tycker en sak som de då är inne på mycket i den här studien är ju mer av ett, vad ska man säga, lite så här mjukare värde som kanske är svårt att titta på, men som de ändå har försökt. Och det är ju FOMO, alltså fear of missing out. Att de konstaterar att det finns inte tillräckliga sociala incitament för att ungdomar ska hålla sig borta. Så att det ser som töntigt. Helt enkelt. Och det finns just, utredaren nämnde det här i klippet som vi spelar, men just att man har det här, vill ha det här i Sverige då, från året du fyller 15, för att inte skapa det här utanförskapet. Och enligt de här forskarna så är det den här, det här är faktorn som framförallt är orsaken till att man inte har lyckats bättre med det här förbudet. Och att det inte heller finns några konsekvenser för tonåringar som inte, men som ändå har sociala medier. Men att det är en väldigt, väldigt, väldigt stark kraft.
Jag underhöll mig igår om jag tittade på den australiensiska topplistan för appar. Man kan konstatera att det fortfarande ligger väldigt mycket sociala mediebolag där. Det behöver inte vara barn som gör det. Men även då en massa andra konstiga sociala mediebolag fortfarande. Vi har pratat om det här i podden tidigare. Det vill säga Yuba och Habo och alla möjliga konstiga saker som man aldrig har talat om. Som helt enkelt var för små för att vara på listan och bli förbjudna. Och har således vuxit till sig rejält tills de blir sannolikt och avstängda, så blir det en slags katt och råtta lek här. Så att det där beteendet har också fortsatt. Det verkar fortfarande vara stort. Deras smala lycka är att de inte är TikTok, utan de är en TikTok-liknande tjänst som ingen kände till. Och då kan man plötsligt få jättemycket nya kunder i Australien.
Den tredje lite avgörande frågan, den är kanske den viktigaste också. Uppnår man det man vill med det här? För det är ju ändå det som har gjort att de här förbuden har kommit till, eller förslagen om förbud har kommit till, nämligen skyddar man unga från att ta skada? Och här vet jag att du har du har ändå, ja, men, de sa ju i den här presentationen att forskningen pekar ungefär åt samma håll, och jag vet att du har en del invändningar mot det.
Ja, jag har, eller framförallt så här, min invändning är att forskningen pekar inte otvetydigt åt varken det ena eller det andra hållet, utan det finns definitivt forskning som visar att folk mår dåligt av det här. Unga, de får liksom det, man får ångest och kan bli deprimerad. Det finns också jättemycket studier, hundratals studier faktiskt, som visar ja, unga mår dåligt, men det är inte nödvändigtvis på grund av sociala medier. Detta tittar vi på med skärmtidsgrejen likadant, och så här, och barn är inte ute lika mycket och så vidare. Och så tittar man på när den tendensen startar, då är ju den långt innan folk hade de här tjänsterna. Långt innan de här tjänsterna överhuvudtaget hade hittats på började de här tendenserna. Så att det kanske finns andra skäl till varför det är då saker och ting som har hänt, alltså synkront. Det har hänt samtidigt som sociala medier har införts, men det betyder inte att det beror på grund av det. Så att jag tyckte den var lite oärlig, eller väldigt förenklat åtminstone att säga att all forskning tyder på samma sak, för det gör den inte det, faktiskt.
Nej, jag tänker att en rimlig förklaring som man ändå kan sympatisera med är väl att man tycker att nackdelarna överväger de positiva delarna. Och alltså, de pratade i utredningen också om att det finns en massa bra saker med sociala medier. Men jag menar, man har väl helt enkelt landat i att de här fynden som man har gjort i forskningen, de är liksom tillräckligt på i alla fall så att säga, populationsnivå, inte på individnivå, tillräckligt allvarliga för att det ska vara motiverat att göra det här. Det kan man ju ändå
förstå. Jag kan förstå det, och jag kan sympatisera med liksom försiktighetsprincipen i att okej, vi vet inte exakt varför det är så, men låt oss inte chansa då. Mm. Att om vi måste välja så väljer vi det säkra före det osäkra, och så hoppas vi att det blir bättre. Och det tror jag att alla hoppas. Mm. Man hoppas ju att unga kommer må bättre. Frågan är väl bara, kommer det att bli så? Tittar man på den australiensiska grejen, som sagt väldigt tidigt, men ett del av syftet med att förbjuda det i Australien var ju att så här, cybermobbning, cyberbullying och sånt skulle minska, och det har den inte gjort. Utan folk som anmäler att de har blivit utsatta för mobbning och så vidare av olika slag, det är samma som det var tidigare. Men det är early days, men man får bara hoppas. Det här är ju ingen cynism i detta. Jag tror att alla känner så här, det är klart att man vill att unga ska må bättre. Frågan är bara, kommer allt den här tiden och allt det här jobbet som vi lägger ner på just den här förbudet, kommer det verkligen att få unga att må mycket bättre? Det är liksom time will tell. Man får hoppas att det är så.
Men då kan man också fråga sig lite så här, för jag tycker också två olika saker på ett sätt, att kommer själva förslaget eller förbudet funka som det är avsett? Kommer unga att inte vara på sociala medier i samma utsträckning? Det är ju en sak. Och sen, kommer unga må bättre? Det är ju en annan sak som är svårare att mäta och kräver mer, kanske mer komplext. Men vad skulle kunna funka då för att uppnå det här syftet att unga inte ska vara på sociala medier? Jag tycker de här amerikanska forskarna som jag nämnde tidigare, de föreslår ju starkare incitament för unga framförallt att hålla sig borta. De är inte liksom inne på det här straffa techbolagen, utan de riktar sig mer till unga. Och de hade ett förslag som jag undrar om man själv hade nappat på det, men att man ska liksom få belöningar i form av typ konsertbiljetter eller andra gåvor om man inte har sociala medier. Jag minns ändå att man själv var tonåring, att man ändå, ja, man kanske ändå hade nappat på det kortsiktigt.
Det här är liksom generation alfas version av, om du inte röker innan 18 så får du betala ditt körkort. Nu är det så här, om du inte är på TikTok innan 15 så får du gå på Taylor Swift.
Exakt. Och sen så tycker de ju att en viktig grej, de bedömer att liksom man behöver en kritisk massa för att inte den här FOMO-effekten, men för att få effekt och att inte att det ska finnas den här FOMO FOMO så behöver man nå typ 3/4 som håller sig borta.
Det tror jag verkligen stämmer. När jag var i San Francisco nu sist och pratade med en familj då som har barn i centrala San Francisco, och de har ju liksom en kampanj som heter Wait till 8. Mm. Som alltså vänta tills du får ingen smartphone eller en telefon alls egentligen förrän du går i 8:e klass.
Nu jag tänkte säga att man skulle vara 8 år gammal, jag bara, men det är väl jättetidigt.
Nej, precis. Ja. Men, och det är just den här liksom, den kritiska effekten. Den är jättestarkt, ett socialt tryck som gör att det är ingen annan som har det heller. Och då ifrågasätter inte barnen det, för att men om alla mina vänner har det, då vill jag också ha det. Men om ingen har det och det sociala trycket verkligen fungerar, då håller man sig därifrån. Så det tror jag verkligen stämmer. Sen hur man kommer dit och hur kommer det sig att just den här, det här är ju en skola i San Francisco ska säga, så det är ju inte en representativ bild, men att den här Wait till 8 verkar vara ganska vedertagen. Så det finns ju en poäng i det, att kan man byta liksom normen på något vis, så får det också dominoeffekter som skulle kunna vara positiva.
Jag tror också att man ska tänka lite på det här som med rökning. Det är ju en jämförelse som båda har gjort i de här stämningarna i USA mot Meta och de andra bolagen, att man har tittat på liksom tobaks de här stora stämningarna mot tobaksbolag och så. Men om man jämför med hur det har sett ut med rökning till exempel i Sverige då, det är ju på en större skala också, men att nyligen så bedömdes ju Sverige vara rökfritt. Hur har man kommit dit? Det har ju varit en massa förbud och lagar kring det också. Man fick inte röka inomhus, man tog bort på uteserveringar. Och det som man har sett, jag menar, forskningen visar ju, det finns ju forskning som visar att det har gett en tydlig effekt. Sen om det har gjort det direkt kan man ju debattera. Uppenbarligen så blev inte Sverige rökfritt när man tog bort att man fick röka inomhus. Men det har ju skett en stor förändring över tid. Och jag tänker att det, jag tänker också bara på mig själv. Förlåt mamma om du lyssnar, men jag slutade ju röka i större utsträckning när det här uteserveringsförbudet kom till exempel. För då skapades inte den här sociala situationen. Inte för att så här, gud det är svinjobbigt att gå 10 meter bort från ingången. Men det fanns inte den här sociala trevliga grejen, och det fanns, man såg inte att flera personer gjorde det. Man hade inte den här FOMO-känslan. Jag tänker att det är ungefär samma sak här, och att utredaren hade en poäng när hon sa att en åldersgräns kanske inte är för den här generationen unga som är i den här åldern just nu, utan den kanske fungerar först för nästa generation unga eller den efter dem som inte har liksom hunnit skapa den här starka sociala normen än. Så att, att det skulle liksom ge en stor förändring över en natt, troligtvis inte, men kanske inom typ 2 generationer. Om det är deppigt eller inte, ja, vi får väl se om det blir så.
Jag tycker det är en bra argumentation faktiskt. Jag tyckte det var intellektuellt hedligt, och för den delen, det här är en så pass svår sak att lösa på kort sikt, att man i princip tyckte jag, eller så som jag läste när hon sa det så här, inte vi ger upp här, utan men vi kan inte garantera att det här funkar, men det betyder inte att det är en dålig idé att göra det, som du är inne på. Det kanske inte löser det här, men det kanske löser nästa då problem som kommer runt hörnet istället, och då den som är i mitten, ja, det kanske inte finns en supertydlig lösning på det, men det betyder inte att vi ska ge upp för alla framöver, precis som då ge upp framtida rökare som då inte har tillkommit i samma utsträckning. Uppenbarligen så funkar det. Jag tyckte det var ett bra argument faktiskt.
Och det i sig kan man ändå tycka är lite kul, att det är en så här långsiktig satsning. Det ser man ju inte, det ser man ju liksom inte allt för mycket av idag. Så det tycker jag ändå känns lite uppiggande.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Tim Wu, denna otroliga man på TikTok, och Riksdagen via Sveriges Radio. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med ett vanligt avsnitt.